Det var lite märkligt, för när jag förberedde den här avslutningen så tittade jag inte i evangelieboken, men det är faktiskt predikotexten för idag i vår evangeliebok. Och vi läser de heliga orden i Lukas 11 och 11. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Jesus börjar ju med en fråga. Finns det någon far som ger sin son en orm, en slange, när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Ja, är det någon som har en sån far som skulle ge en giftslange när han ber om fisk? Jag tror inte det. Och så talar Jesus om den himmelske fadern. Och när Jesus talar om fadern så är det en sak som särskilt framhålls här. Och det är hans kärlek. Det är hur gärna han ger. Han ger det bästa. Och hur olik han då är oss. Gud är inte ovillig eller ogin, så han håller tillbaka sina välsignelser. Det är inte så att vi behöver muta honom eller betala med våra gärningar för att han ska ge. Hans godhet lockar er till omvändelse, står det ju. Förstår du inte att Guds godhet vill locka dig till omvändelse? Gud ger ju så mycket. I synnerhet till oss har han gjort det. Vi har levt i länder med välstånd, i fred i många år. Vi har inte behövt vakna en dag och fråga, får jag mat idag eller får jag inte? Gud har slösat sin godhet över oss. Och så ser vi hur våra länder, hur de har föraktat Guds godhet genom att vända Gud ryggen. Man har struntat i Guds bud. Man har inte velat ha med honom att göra. Man har vänt sig bort ifrån honom. Jag talade ju sist om syndafallet. Syndafallet som inte kom som en överraskning för Gud. Att människorna hamnade under Guds vrede och dom. Det visste Gud redan när han skapade människorna. Men innan dess hade han i sin kärlek redan en plan för att rädda oss och frälsa oss. Och den planen var Guds offerlamm som skulle ta vårt straff på sig. Jesus hade innan skapelsen tagit på sig uppgiften att vara vårt offerlamm. Så älskade Gud världen. Han kunde inte se att vi skulle förgås för evigt. Guds godhet. Vi ska stanna lite grann inför den. Hur oförskyld den är. Vi har inte förtjänt den. Han älskar för sitt eget namns skull, står det. Han älskar för att han är kärleken. Men han har ju också andra egenskaper. Han är sträng. Han är helig. Han är rättfärdig. Det vill säga han kräver att allt ska vara rätt. Synden måste straffas, för det är nämligen rätt. Och så tog Jesus offerlammet vår synd och försonade den. Men den som inte tar emot försoningen, den måste Gud låta straffet drabba. Den måste själv bära sin synd och sist Guds vrede till ett evigt straff. Men när Jesus nu ska berätta om Guds godhet, tänkte ta han oss som motvikt på den andra sidan. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er far i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Om ni som är onda. Det är ett svårsmält budskap för många människor. Men det är Guds ord till dig och mig. Det står redan i 6:e kapitlet i första Mosebok som följd av syndafallet. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Människornas ondska var stor på jorden. Vi tillhör väl människorna, visst gör vi. Alla tankar och avsikter var ständigt alltigenom onda. Det betyder att du är alltigenom ond, ingenting annat. Det var inte bara gärningarna som var onda. Till och med tankarna och avsikterna var onda. Det var bara ont hela tiden. Är det du och är det jag? Är vi sådana som människor? När vi nu talar om detta så är det sådana som vi är i Guds ögon. Jag tänker att de flesta människor tänker tvärtom. De tänker nämligen att de är goda innerst inne. Men det är alltså inte sant. Det är för det behöver förkunnas. Att ni är i er själva onda. Alltigenom onda i Guds ögon. Det här för ju med sig att Guds kärlek blir så stor och oförståelig. Och om vi hade varit goda, då hade det nämligen varit naturligt att Gud hade älskat oss. För den som visar sig god mot oss, den kan ju till och med vi älska. Men nu när han själv säger om oss att vi är alltigenom onda. Men så läste vi ju, han älskar för sin egen skull. Han älskar för att han är kärleken och vill rädda oss. Men om vi först ser på det mänskliga planet. De flesta har väl föräldrar som har gjort mycket gott mot oss. De har gett oss goda gåvor, precis som Jesus säger. Kan ni tänka att de också var då alltigenom onda? De älskade er ju. Men den kärleken var inte heller ren. Den kom från ett ont hjärta, nämligen en oren källa. Den kärleken den kan också innehålla egoism, högmod, egenkärlek, bekvämlighet, fåfänga. Den kan innehålla så mycket också annat. En ond källa. Det är därför profeten säger att alla dina bästa gärningar, de är som en oren klädnad inför Gud. Det bästa du har gjort i livet, det ser orent ut i Guds ögon. För det är smittat med synd. Det är smittat från vår onda natur och så är det inte rent inför Gud. Även om det till dels i alla fall, och det ska vi komma ihåg, kan vara mycket bra för människor. Jag vet inte, nu är det inte så många barn här, men om ni har tänkt på det. Att era föräldrar de har samma natur som ni. De måste kämpa mot samma ondska i sitt hjärta. Otålighet, avund, vrede och girighet och så vidare. Att man vill tänka mest på sig själv. Det är inte bara barn, det är vuxna och det är gamla. Men vi kunde ju ändå ge goda gåvor om de än var blandade med felaktigheter, säger Jesus. Det står då om oss som en beskrivning i Bibeln, bland annat den beskrivningen om den naturliga människan, det är vi. Det är den fallna människan. Det är vi sådana som vi är innest inne. Det betyder att det som är naturligt för oss, det är det som är vi. Det är det som är jag. Det är inte så svårt att förstå, eller hur? Det är alltså ingenting jag behöver anstränga mig för, inte det minsta. Det bara finns i mig automatiskt. Det är det som är jag. Det är det som är den naturliga människan. Och hur dan är den? Så tar vi några exempel. Ser du någon annan som har någonting som du har längtat efter, då blir du avundsjuk. Det är så naturligt för dig. Blir du orättvist behandlad, du blir förbigången. Eller du får inte det du vill, då blir du sur. Du behöver inte säga till dig själv att nu ska jag bli sur. För det är så naturligt för dig att du blir sur. När du lever ditt liv, då är du dig själv närmast. Du älskar dig själv. Det är först till dig själv dina tankar går. För du älskar inte Gud över allting. Så att dina tankar alltid först går till honom. I allt du gör. Det är så naturligt att det är du som är centrum i skapelsen. Du behöver inte bestämma dig för att det ska vara så, för det är så naturligt. Om en man ser en vacker, lättklädd kvinna är det så naturligt att han tänker orena tankar. Han behöver inte bestämma sig för det är så naturligt. Om någon är dum mot dig så är det så naturligt att du vill ge tillbaka med samma mynt. Du behöver inte arbeta fram sådana känslor. De är så naturliga. Istället får du kämpa emot dem. Du behöver inte anstränga dig för att tala illa om någon annan människa. Eller kanske inte tala illa om den direkt. Bara tala om sanningen om den människan. Den sanning som inte är så upplyftande. Det är så naturligt för dig att tala om andras fel. Du ser reklam om det ena eller andra. Och så är det så naturligt att ha begäret vakna. Du behöver inte tänka att nu ska jag verkligen önska att ha det här. Det är så naturligt att ha begär efter en massa som du inte behöver. Får du beröm så behöver du inte tänka att nu ska jag verkligen försöka bli stolt. Det är så naturligt för dig att bli stolt. Vi kunde fortsätta så länge så här. Det är det här vi ser breda ut sig i världen. Terror, krig och våld. Ondskan i människan. Den utbreder sig och den verkställs. Men varför protesterar då människor så ilsket när man säger att de är onda innerst inne? Jo, det är för att det stämmer inte med deras egen erfarenhet. För innerst inne så är jag god i alla fall. För det känner jag. Har du inte också, som jag känt det många gånger, att innerst inne är du ju egentligen god, du vill ju så väl. Även om det blir fel är det inte så. Och så känner människor så fel. Vad kan det bero på? Jo, det beror på egenrättfärdigheten. Den ärvde vi också från Satan. Den är en drift att vara god nämligen. En drift att till det yttre vara god. En drift som har samvetet i sin tjänst. Så vi blir väldigt nöjda när vi lyckas lite grann. Vet du, den driften, den är den svartaste av alla jävla. Den är det svartaste av alla begär du har i ditt hjärta. Hur kan den vara det? Jo, för då behöver du inte så mycket nåd. När du lyckas med din egen rättfärdighet så behöver du inte 100% nåd av Gud, för du har ju en del godhet själv. Det är den kanske som hindrar de allra flesta människor att komma till himmelen. Det är det som de uppfattar som sin egen godhet. Sina egna goda gärningar. Sin egen goda vilja. Den som Gud sa att den var alltigenom ond. Och så tänkte du och jag att den var god. Djävulen han förklär sig i ljusets ängelgestalt står det. Och det är den gestalten vi möter honom i egenrättfärdigheten. Då han tagit på sig ljusets kläder. Och han vill göra Guds nåd mindre för dig. Nu kan det också vara så att människor kämpar mot det som upplevs som ont i hjärtat i den tid man lever. Men det varierar ju också mycket med tiden. Abort är ju en rättighet idag. Bibeln talar om det som mord. Så olika kan Gud och människor se på saken. De som kämpar för fri abort, de tror att de kämpar för någonting gott. Deras samvete säger att de är goda innerst inne. De känner sig goda. Men vad är det kanske som synnerhet hindrar människans ondska att komma till verkställighet och bli utförd? Vad är det som hindrar att man inte slår till en annan som har förorättat den? Ja, det kan ju bero på ren egennytta. Man vill inte få böter eller hamna i fängelse. Därför slår jag inte till den som är dum emot mig. Det här med vår ondska. Det var som bakgrund när Jesus vill visa hur mycket mer vi ska förvänta goda gåvor av vår far i himmelen. Han som är god innerst inne. Hur mycket mer han inte vill ge goda gåvor. Eller som Lukas ju sa här, ge helig ande åt dem som ber. Det här kapitlet hos Lukas, det uppmanas ju att be. För Gud ger så gärna. Men Lukas han berättar också vad som kan vara till hinder för bönhörelse. Det går inte alltid så lätt. Men Gud ger goda gåvor åt dem som ber honom. Och så nämner då Lukas den största gåvan. Han ger helig ande åt dem som ber honom. En pant på det himmelska arvet. Det är ett härligt löfte för dem som är onda. För dem som saknar härligheten från Gud. För dem som är syndare som har gjort så mycket synd i sitt liv. De som ännu inte har tagit emot Jesus som sin frälsare. Den helige ande han vill visa dem en öppen dörr till en levande tro. Jesus han vill inte bara förlåta synder. Han vill genom sin ande bo i våra hjärtan. Han vill göra källan god innerst inne. Det betyder inte att vår gamla natur försvinner från vårt liv. Den får vi dras med till vi lämnar denna värld. Och det är också en nödvändighet. Det är en nödvändighet för att vi ska växa till i nåd. För det står ju så, väx till i nåd. Du som har fått helig ande, som har blivit ett Guds barn, hur ska du kunna växa till i nåd? Det gör du bara genom att se på dig själv. Se hur mycket du kommer till korta. Då blir du mer beroende av Guds nåd. Då blir du mer beroende av Jesus. Då blir du närmare knuten till honom. Men ser du inte dina tillkortakommanden, då kommer du hamna på sidan av vägen. Då blir du inte beroende av Jesus. Snart tycker du kan gå själv. Ge akt på dig själv, säger aposteln. Det betyder just det. Ge akt på hur du kommer till korta. För vad händer om du inte gör det? Ja, då blir du en farisé. En som blir rätt belåten med dig själv. Så du kan tacka Gud. Tacka Gud för att du har blivit så pass bra, naturligtvis med hans hjälp, men ändå. För du behöver ju fortfarande lite nåd, för du räcker ju inte riktigt upp till strecket. Ja, så vill Jesus genom sitt ord visa oss som ser vår ondska, vår synd. Se den synd som kan få oss att undra, får jag komma till Jesus? Ja, fadern han ger fritt och förintet till dem som är onda. Men det är så förfärligt. Han ger bara till dem. För den som inte är ond innerst inne, den får inget. För den tillhör de rika, och de rika, det står att de skickar han tomhänta bort. De skickar han bort med tomma händer. Och vad ska den som inte är ond med Guds nåd till? Varför skulle den behöva det bästa av allt? Guds nåd och förlåtelse och hans ande. Men den som får del av helig ande, den som har fått nåd från himmelen, från fadern, den får också allt, precis allt. Det vi läser i Romarbrevet 8:32. Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Allt, det betyder allt som Guds kärlek kan ge oss. Allt som leder till att vi ska bli frälsta och saliga i evighet. Det får ju David att säga att mig fattas ingenting. Så är det för Guds barn. För Gud han ger oss nöd och han ger oss nåd. Han tuktar också var son han har kär, står det. Ja, det står till och med att han hudflänger var son han har kär. Så stor kan tuktan bli. Allt för att vi ska nå målet. Det betyder att en kristen han kan ha ett liv fullt av lidande och svårigheter. Ändå kan han tacka Gud för att det fattas mig ingenting. För Gud har gett oss sin egen älskade son. Han har inte skonat honom från vreden. Och så ger han oss också allt tillsammans med honom. Så får vi be, Herre, lär oss att tro dig på ditt ord om vår ondska och din kärlek. Så ska vi sjunga sång nummer 408.